Och här till och med såna här plumpa äldre släktingar fattar ju galoppen när ni förklarar det här att vi försöker nog, men det går inte så bra och det här är jobbigt för oss. Och som du sa, Hanna, det är ju ingenting att skämmas för. Ja. Det ska inte finnas någon skam i det här eller något misslyckande i det här. Ibland blir det på det här sättet. Det är inte någonting man kan rå för. Mm. Ja, här för en tid sedan, det är faktiskt några månader sedan, då fick vi ett brev som vi med Hanna tänkte att det här ska vi absolut göra ett avsnitt om, men det har tagit en liten tid. Nu är det dock dags. Så här står det i brevet. Hej relationspodden, kunde ni göra ett nytt avsnitt om ofrivillig barnlöshet och hur det här påverkar relationerna i livet? Jag brukar ofta jämföra upplevelsen av att vara ofrivilligt barnlös med hur det kan vara i lågstadie om alla i klassen går på kalas men man själv inte bjuden. Alla pratar om kalaset, alla har fått uppleva det och så sitter man själv där i ett hörn. Det känns helt enkelt som att föräldraskapet är världens största kalas dit man inte är bjuden. Förvånansvärt mycket umgänge i vuxenlivet handlar ju om barn. Det är allt från playdates som man då inte blir bjuden till kaffediskussioner på jobbet som bara kretsar kring barnen. På släktkalas har jag börjat spela bingo med mig själv om hur många olämpliga kommentarer jag får. Allt från, nå, skulle inte ni också ha lite filis? Till gratulationer och blickar på min mage. Ja, folk tror alltså att jag är gravid eftersom min mage är lite rund. Ironiskt nog på grund av min endometrios, som ju också gör det extra svårt att bli gravid. Det här leder till att jag isolerar mig och ofta låter bli att gå på tillställningar och jag har fått ett problematiskt förhållande till mat eftersom jag såklart vill att min mage ska bli mindre så jag ska komma undan kommentarerna om gravid mage. Signaturen här skulle ge vad som helst för vaknätter och magsjukor 30+.
Ja, stort tack för ditt brev. Vi har ju pratat om ofrivillig barnlöshet tidigare också här i Norren och Frans, men det är länge sedan, det är många år sedan. Det var Mikaela Röman som var gäst för många år sedan och sen hade vi också Johanna Minkinen som bestämde sig för att skaffa barn på egen hand. Mm. Hon också pratade om det här med barnlöshet, så vi har varit inne på det, men det är flera år sedan nu, så absolut dags att ta tag i det igen.
Och blev du nyfiken på de här avsnitten så finns de ju faktiskt kvar på arenan. Men det var bra det här förslaget att lite mer nischa in sig på hur barnlösheten påverkar relationerna omkring oss. Alltså kanske inte i första hand parförhållandet, utan kompisar, släktingar och såna här. Och jag måste nog säga att jag blev förbluffad och förgrymmad när jag läste breven ni skickade in den här veckan. För alltså, min ryggmärgsreaktion här. Vad är det för fel på folk? Ja. Alltså inte ni som skriver. Ni verkar vara ljuvliga människor. Men de som säger lite vad som helst till er.
Ja, och just det här antagandet att någon är gravid. Jag trodde att vi hade kommit förbi det här för länge sedan.
Nej, det är tydligen lever och har hälsan det där med att oj, nu men titta du, gå och klappa någon på magen lite och säga att nu säger jag att det är dags att gratulera. Mm. Och det är det inte alls. Och en sån här, det är ju säkert ofta folk som tror att de säger det här i all välmening och inte tänker längre än vad näsan är lång. Men man kan åsamka så mycket skada med en sådan kommentar, fast det inte är illa ment.
Ja, exakt. Nu, vi har ju båda barn. Jag minns före jag fick mitt första barn så hade jag först ett missfall. Och sen så blev det att vänta ganska länge på att en graviditet skulle lyckas på nytt. Alltså det tog ett år ungefär. Och jag minns att den tiden var väldigt jobbig, för att jag minns att jag hatade alla gravida människor. Jag såg bara barnvagnar vart jag än vände mig, så att jag kan förstå det här att hur det tar över livet helt och hållet. Nu har jag ju två barn idag, men ändå liksom jag minns den där känslan från det där och den känslan att man är utanför eller att man inte är delaktig och att man är, att det är orättvist och man bara skulle vilja, man kan bara tänka på den där ena saken.
Jo, och det känns lite sådär att varje barn som en kompis får är på något sätt bort från mig.
Ja.
Och det är ju helt ologiskt, inte det är ju en liksom förbestämd kvot med barn som ska födas här i världen.
Nej, men jag blev också sur på folk som var gravida, ja. Eller vänner som blev gravida, så att det här är det, det var jag som skulle bli gravid, inte du.
Ja,
inte
du har snott min graviditet. Ja. Det, man vet ju förstås att det inte är så här och att det här inte är rationellt på något sätt. Men det är nu så det råkar kännas just då.
Ja, så att på det sättet kan jag förstå dig då du skriver det här brevet. En sak som vi ju kan säga i det här skedet också är det att den här samma brevskrivaren, det är ju några månader sedan när vi fick det här, så hörde att vi skulle nu ta upp det här och skrev faktiskt nu att hur det går idag.
Precis.
Och vi ska ta återkomma till det här i slutet av podden, hur läget är idag och hur det har utvecklat sig.
Vi tar och pantar lite på det, men mycket, mycket medhåll fick denna brevskrivare av er där ute. Till exempel den här signaturen, inte frivilligt barnlös 30+.
Vi är ofrivilligt barnlösa sedan flera år tillbaka och mitt liv har varit på paus under de här åren. Jag minns knappt vad jag har gjort utöver våra fertilitetsbehandlingar. Jag börjar mer och mer isolera mig och jag vill inte umgås med andra eftersom jag är rädd att få frågor som jag inte vet hur jag ska svara på. Det värsta är de som känner till vår situation och som försöker komma med tips om hur vi ska lyckas få barn. Till exempel min chef som sa att ja, men stressa mindre och slappna av så kommer det nog att lyckas. Men det går inte att slappna av i en sån här situation. Skriver inte frivilligt barnlös 30+.
Åh gud, det där är nog en klassiker.
Stressa mindre.
Ja, du ska inte stressa, ta det lugnt, bara så ordnar det sig. Det är nog det bästa sättet att få någon, man lite skuldbelägger den, att du på något sätt blockar den här graviditeten helt självmant för att du är så där stollig och går omkring och stressar.
Ja.
Eller det är åtminstone så som jag skulle ta emot det, tror jag.
Ja, det är som de brukar säga, att never in the history of calming down has anyone calmed down by being told to calm down.
Exakt, exakt. Bästa sättet att inte få någon att stressa av är att säga sluta stressa.
Ja, men då, okej, vad bra att du sa. Nu ska jag sluta stressa. Aj, att jag är ofrivilligt barnlös och det här är det enda jag kan tänka på.
Exakt.
Bra att du sa, chefen. Tack. I'm on it.
Du är säkert en manlig chef dessutom. Tack. Ja. Jag slutar stressa då här, men jag går hem då.
Ja, och sen tror jag också kanske att sådana här kommentarer, att de är kanske inte illa menta just så där. Men det är just det där, jag tror att det är bättre att man håller inne med dem för att man vet inte hur de mottas. Det kan också vara att folk kommer med solskenshistoria, att ja, att genast de satte sig i adoptionskö så blev de gravida för de slutade stressa. Ja. Och sen här, att å ena sidan, ja, kanske det är kiva att höra om att det har gått bra för någon, men jag skulle nog känna ändå att det ändå är en dolk i hjärta.
Ja, och jag tänker det där också, att en viss förståelse tycker jag man måste ha för att folk kanske ibland blir lite förlägna och så kanske man säger någonting i all välmening som landar illa. Just som en sån här kommentar som du sa, Hanna, knappast illa menad. Eller just det där man drar till, febrilt drar till med en anekdot att min småkusin minsann blev nog gravid efter flera års väntan. Jag menar, det är inte alltid så lätt att veta vad man ska säga. Ibland kan det hoppa ut en groda och då tror jag också att de som kanske först blir lite sårade av den där kommentaren kan nog också lite sålla fram att vad var liksom bara korkat och vad var nu så där ett försök att vara vänlig som landade lite fel.
Men jag tänker också att kan det vara nu att folk som lyssnar på det här tänker att men vad ska man göra då? Att vad man än gör så blir det fel. Att det är lite samma som om någon har en närstående som har dött. Vet du, en förälder eller ett barn eller en syskon. Att man vet att någon är i sorg. Många brukar ju säga att man blir liksom ensam i det för att ingen vågar säga någonting i rädslan för att säga fel.
Precis, det är ju inte heller bra. Nej. Jag försökte riktigt sitta här och inför dagens avsnitt och fundera att vad skulle vara en sån där bra sak att säga? Det där hänger ju jättemycket ihop med ens relation till personen i fråga. Att skulle det vara en riktigt nära kompis till mig så skulle jag förstås säga att jag vill vara här för dig. Berätta, hur kan jag stötta dig? Vad vill du att vi gör? Vill du att jag distraherar eller vill du prata om det här? Att säg, jag vill hjälpa dig genom det här och du är inte ensam om det här. Jag är också här för dig, men på något sätt försöka förmedla det. Men sen en kollega, då är jag nog illa rädd att jag också skulle dra till med någonting sånt där. Antingen prutthurtigt eller komma med någon helt irrelevant anekdot.
Mm.
Det är nog lätt att trilla dit.
Jag skulle säkert säga så här, min vana trogen, så att ja, vet du, men det här med barn, det är helt överskattat.
Du kan få mina!
Ja. Jag skulle sälja dem billigt emellanåt.
Ja, och det ska man ju inte heller säga.
Nej.
För som de här konstaterar, de vill ju inget hellre än att ha fast ja, vaknätter och bajsblöjor som sen i något skede leder till att man har sura tonåringar hemma. Det är ju dit de vill. Så då ska man kanske inte, man ska tona ner på gnället lite om man är en trött förälder själv.
Ja, och sen kanske inte prata så mycket om barn överhuvudtaget. Jag kan tänka också att det är ganska skönt att prata om någonting helt annat. Att kan vi prata om Mello istället? Hörde du att Keijo och Gräsula är ihop? Vet du, det vill jag höra om istället.
Det är ju bättre skvaller.
Ja.
Men en sak som också slår mig här när jag läser era brev. Varför är folk så intresserade? Jag måste säga, är det nu kanske bara det att man är, jag är 45. Jag är liksom lite förbi den där tiden när folk, alla jämnåriga, fick barn stup i kvarten. Men jag är inte speciellt intresserad av vem som är gravid. Eller inte. Jag är mycket mer intresserad av att skvallra dem. Vem som har ihop det. Eller vem som kanske vänsterprasslar med någon. Mm. Det är ju mycket skojigare det. Jag menar barn.
Ah. Ja, jag är också väldigt ointresserad av småbarn just nu. Men det är också
att vi har... Och titta på folks magar och bara säga att oj vad det putar, är det smått på gång?
Ja.
Jag tror inte jag skulle göra det för jag är inte intresserad.
Jag har nog någon gång tänkt det. Om jag har sett någon som jag inte sett på ett tag, att det är det man är, men jag skulle aldrig säga någonting. Nej. Att jag kanske har tänkt tanken att, åh, ser du bara, vad kul. Men sen har jag bara liksom låtit det passera och sen har det aldrig blivit någon baby, så har jag sagt, dodge that bullet.
Ja, och jag hör nog också till dem som har fått kommentaren, oj, kommer nästa redan, när jag inte var det minsta gravid.
Ja, men. Och det är inte roligt, oberoende vilken situation man är i.
Nej, kanske inte kommentera folks magar överhuvudtaget.
Nej.
Nej. Nästa brev här kommer från Jose 73 som skriver, min man och jag, vi försökte få barn i cirka 15 år. Vi genomled 9 misslyckade IVF-försök och min kropp var helt slut efter det här. Jag var psykiskt utmattad och jag bara grät och drog mig undan allt umgänge. Jag fyller nu snart 53 och jag har insett för länge sedan att jag inte kommer att bli någons mamma. Ibland känns allt helt bra, men saknaden och vemodet kommer att finnas inom mig så länge jag lever. En gång blev jag presenterad som hon som inte kan få barn. Mm. En annan sak som vi ofrivilligt barnlösa utsätts för är att man inte får ta semester under sportlovsveckan, för det är ju då mammorna och papporna måste få ha ledigt. Usch! Så jag vill härmed hälsa till alla ofrivilligt barnlösa. Kram på er alla och kämpa på!
Oh, skriver Jose 73.
Tänk att ens identitet blev att här är en som inte kan få barn.
Ja, att folk pratar om en som den där som inte kan få barn.
Den här liksom som är udda.
Ja, det är något fel på henne.
Ja, det är ju helt vansinnigt.
Det är ganska märkligt det där också. Vi talade, Eva, du och jag lite om det här tidigare också. Att varför finns det en skam i att inte kunna få barn? Samma också som det finns i att folk blir gravida, att de inte vill säga någonting åt någon före den här första trimestern har gått över. Då risken för missfall minskar. Att man på något vis också skäms för det, att man har fått missfall. Och det är också sånt här som man kanske gärna behöver lite stöd i en sån situation. Än att man ska gå omkring och vara så att oj, allting är jättebra fast man kanske har fått 3 missfall på raken och är helt sönder.
Jo, det där är märkligt. Det är som ett sånt här väldigt gammalt ideal skulle hänga kvar. Att i synnerhet nu om du är kvinna så är ju din meningen med hela dig att du ska fortplanta dig.
Mm.
Så mycket annat behövs du liksom inte till.
Nä.
Men vi måste väl ha kommit vidare från det. Och om du är en kvinna som inte kan få barn, då är du en misslyckad kvinna. Eller kanske en nucka.
Att det är något fel på dig.
Ja, och så är det ju verkligen inte. Alltså, herregud. Och det är ju också faktiskt, det kommer att komma in brev här av några frivilligt barnlösa som också hade saker att tillföra i den här diskussionen. Det är ju väldigt många som väljer att, jag menar, jag vill inte ha barn. Jag kanske skulle kunna få barn, men jag vill inte ha barn. Det är mitt val då. Och det är inte heller något märkligt med det.
Men de lär ju nog, jag tycker man har hört att man får nog ta mycket skit då också.
Precis.
Att hur kan du vara så självisk?
Ja.
Och tänk nu på din mamma som måste få ett barnbarn.
Ja, precis.
Ska jag skaffa ett barn då för att min mamma ska få ett barnbarn?
Men nu är det ju märkligt att folk är så här måna om att lägga sig i andras familjeplanering.
Mm.
Varför det? Inte angår det ju någon annan än dem själva. Eller den själv.
Ja. Och det här är också någonting som även män hamnar att tampas med. Vår vän Michael Bolton, 40, har skrivit om det här ämnet på följande vis. Svaret jag brukar ge när folk frågar mig när jag ska hitta en kvinna och skaffa barn så brukar vara att jag har letat efter den här byggsatsen på Clas Ohlson, men de har den aldrig i lager. Jag avskyr verkligen hur frågan är ställd. Som att hitta en kvinna och få barn med henne vore lika enkelt som att byta bil. Någonting man bara vaknar upp en dag och får för sig att nej men det där ska jag ju göra. Och så gör man det. Och boom! Så har plötsligt mina föräldrar plötsligt också en svärdotter och ett barnbarn. Som vi alla vet, det fungerar ju inte riktigt så.
Nej, det där är nog intressant. Det är ju faktiskt ingen plikt att ha barn.
Nej.
Inte på något sätt. Det är ju bra om någon har barn så att det finns skattebetalare också i framtiden. Ja. Men sådär i princip, jag menar, som Michael Bolton konstaterar här, När ska du hitta en kvinna? Jag hade en kompis som sa det här en gång då, det var ganska länge sedan, men hon var singel och hon var också ganska sådär om att hon var ganska säker på att hon skulle vilja ha barn så småningom. Och så sa hon att hon skulle njuta mycket mer av sitt barnfria singelstatustillstånd om hon skulle få ett datum. Hon skulle veta att den månaden, det året, kommer partnern att dyka upp och barnet kommer att födas då och då. Det var den här osäkerheten att tänk om det här aldrig blir av. Är det en sån idé att jag drömmer om det här? För tänk om det här inte är någonting som jag kommer att få någonsin. Det var det som var det jobbiga för henne. Mm. Men man har ju förstås ingen facit. Sådär, när tänker du skaffa en kvinna? Nå, det där... april 28 hade jag tagit sikte på.
Ja, och just det där skaffa. Familj, bilda familj.
Det går ju om man har mycket pengar så går det ju nu för tiden att köpa både partner och barn åt sig. Men det är kanske inte något som hemskt många av våra lyssnare brukar ha för sig.
Nej, det är nog så. Här igen med de här kommentarerna. Man behöver inte komma med dem. Det är lite samma också med det. Nu har jag ju barn, men till exempel det här med att jag inte haft en partner på många år. Herre gästas vad det sticker i öga på folk.
Mm.
Och att folk är så här, men du har ju inte den där mannen. Och så att nej, tack gode gud att jag inte har det. För just nu ska jag inte orka med
en sån nu här ännu.
Ännu någon som ska ha. Nej, tack. Nej. Så att de där kommentarerna, ja, oftast är det ju inte elakt menade, men man kan hålla inne med dem. Det här är lite sådär som att om man är osäker så är det bättre att låta bli, kanske.
Precis.
Att har du en kommentar, kan jag säga det här? Nej, säg inte om du
man
funderar på det.
Man behöver inte tänka högt och ofiltrerat hela tiden. Här fick vi faktiskt in ett sommetips som jag ivrigt undertecknar, för det här är faktiskt mina favoriter också. Här står så här. För den som är intresserad av det här tema så rekommenderar jag Döpasinis på Instagram, TikTok och YouTube. Det är ett par som har gått igenom mängder av operationer och behandlingar för att nu äntligen vänta sitt barn. Och nu är hon dessutom intagen på sjukhus för resten av sin graviditet på grund av komplikationer som dessutom gör risken stor att hon förlorar sin livmoder och chansen till flera barn i det planerade kejsarsnittet. Mm. Jag önskar att alla som säger skulle det nu inte vara dags att ploppa ut några ungar nu så småningom skulle förstå att många går igenom såna här resor i hemlighet. Att det verkligen inte är en självklarhet att man kan ploppa ut en unge eller fler för den delen. Det är så bra med den här delen av sociala medier, när man kan hitta kamratstöd och också lära sig mer om hur andra människors liv och vardag ser ut, skriver signaturen. Ja, jag önskar att jag kunde ploppa ut några till 35. Följer du Döpasinis?
Det gör jag inte, men jag är ju också ganska ointresserad av graviditeter och barnlöshet, vet du, på det sättet, eftersom det inte alls är en del av min vardag.
Men det här paret har jag följt jättelänge av en helt annan anledning, för att de börjar göra jätteroligt innehåll, för att han är italienare och hon är amerikan, och hon gjorde sådana videor där hon retade honom genom att tillreda italiensk mat på amerikanskt sätt. Till exempel bryta spagettin ovanför kastrullen innan han sätter dig i vattnet. Och då kom han rusad och skrek no amore, why? Så de gjorde sig kända via det här att de var ett gulligt par som skojade med varandra och gjorde roliga videor. Det var då jag började följa dem. Sen senare hade det här ju kommit in. Och jag skulle säga att jag har aldrig varit så engagerad i vilt främmande människors graviditet som de här två. Jag vill ju inget mer än att de verkligen ska få den här bebisen. För vi som följer dem, vi har hängt med nu i många, många år. Och det är alltid några komplikationer och de kämpar på och de är gulliga. Och de är snälla och trevliga människor. Och jag tycker att precis som vår brevskrivare här konstaterar att det är så fint att någon öppnar upp för hur jobbigt det är på ett sådant jättedetaljerat och nördigt sätt och dokumentera precis allt, för jag tror att de hjälper väldigt, väldigt många i sina processer med att dela med sig. Alltså Döpasinis heter de, så leta reda på dem, du som blev intresserad.
Det där är jättebra. Och sociala medier och YouTube och allt det här så är ju en guldgruva för att hitta människor som är i samma situation. Och just det här med att inte känna sig ensam. Och jag tror att det där är att det är bara någon annan som har varit i samma situation som förstår hur jobbigt det faktiskt är.
Mm, precis.
Så att där är absolut, jag håller helt med om det. Att man, om inte du har den förståelsen i ditt eget liv så kan du hitta det på andra plattformar.
Och ni är så många som har skrivit det här samma, att när ni har haft det som svårast, man kanske har varit mitt i behandlingar, man har just blivit besviken på att det blev mens den här månaden igen för 5:e, 11:e gången, och så drar ni er undan från sociala sammanhang för att ni vill ducka smockan, ni vill inte ta den där risken att någon ställer en fråga som gör allt ännu värre. Då kan ju sociala medier och grupper för likasinnade vara ett alternativ under den här perioden. Att du hittar trygga rum där du kan vara kvar i den här känslan och där det finns folk som förstår hur du har det.
Mm. Och det gäller ju också män som drömmer om att bli pappor.
Ja, precis. Killen 29 som skriver: jag som gay man i 30-årsåldern har ofta tänkt på just ofrivillig barnlöshet. Jag kan ofta få frågan när jag ska stadga mig och skaffa familj, och ibland känner jag nog en liten sorg över att jag lever med en helt annan utgångspunkt än mina vänner gällande familjeskapandet. Men jag upplever nu ändå att kvinnor får såna här frågor betydligt mer än vad jag får. Jag har försonats med att jag antagligen aldrig blir pappa, men jag hoppas jag kan få vara en aktiv person i mina bekantas barns liv istället, säger killen 29.
Mm. Och där tycker jag att man behöver ha också en förståelse för att där finns det ännu fler hinder att komma över för att kunna få ett potentiellt barn i framtiden.
Mm. Men loppet behöver inte heller vara kört om man som gay, singel kille drömmer om familj. Gå till exempel in och lyssna på Ted och Kajs podcast. Där har vi ju en berättelse som har haft lyckligt slut i flera omgångar. Och det har inte heller varit en enkel och smidig process, kan vi ju säga. Så att därför kan man rekommendera den podden och den berättelsen i det här sammanhanget.
Mm.
Ja, men alla dessa kommentarer som man då får som barnlös, hur ska man egentligen bemöta dem? Här var en brevskrivare som hade en hurtig strategi, kan vi ju säga.
Ja. Jag är själv frivilligt barnlös, men jag vet hur ont folks dumma frågor gör i dem som inget mera önskar sig än barn. Så jag har börjat besvara oförskämda frågor med oförskämda svar. Aha, du vill alltså veta om jag har en pojkvän som kommer i mig utan kondom? Eller vad konstigt du är som ställer en fråga om ett så känsligt ämne. Eller, åh, så skönt det ska bli med menopausen så jag slipper sådana här skitfrågor. Kanske folk någon gång lär sig att tänka efter innan de ställer personliga och väldigt intima frågor om relationer, kropp och sexliv. Skriver rågbröd med tillhörande motorsåg LVL38.
Ja. Jag tycker framförallt det där med vad konstigt du är som ställer en fråga om ett så intimt ämne. Det ska vara bra. Det är ett respons som man ska kunna ta till i de mest konstiga sammanhang. Ja. Också när någon har frågat något som inte alltid är speciellt.
Vad märkligt att du är så opassande. Det är ganska ovanligt att någon är så där opassande och frågar så där intima frågor.
Precis, men tänk om man skulle fråga så där. Tänk om man skulle kunna trolla folk. Man säger så där att ska ni göra något speciellt i helgen? Vad konstigt du är som frågar mig om en så intim sak. Oj, förlåt.
Så sorry, jag bara tänkte att...
Hade de god mat där i lunchrestaurangen idag? Vad konstigt du är så...
Folk tycker om vad de tycker om.
Ja, och hör sen. Men jag gillar på något sätt lite det här. Och jag menar, visst. Vi har redan flera gånger konstaterat att de här plumpa och klumpiga kommentarerna kanske inte alltid sägs på något sätt illvilligt, men att sen reagera med att liksom bita ifrån och vara fräck tillbaka, det är ju nog en ganska härlig strategi, för att åtminstone ruskar det ju om den som kanske lite sådär slentrian brukar ifrågasätta folks familjebildningar och putmagar och sånt, att man kanske lite hajar till och tycker att kanske man inte ska säga det där.
Mm. Ja.
Så inte så dumt.
Nej. Så det kan ju vara, jag tycker det är kul med den här frivilligt barnlösa som tar den här kampen för alla de som är ofrivilligt barnlösa.
Ja.
Och verkligen som skolar folk vart efter. Ta liksom one for the team.
Det är bra, det är fint det. Så här hade vi då strategin fräckt bemötande på fräcka frågor. Men en knepig sak är ju det här med att hur öppen ska man vara om att man kämpar. Och här har vi faktiskt fått in två brev på det här tema. Och de har helt motsatta strategier. Så vi ska se om vi kommer fram till någonting. Kanske de här ska kunna hjälpa varandra. I det här brevet står det så här: jag och min man är ofrivilligt barnlösa. Det är maktlöshet, sorg, förtvivlan, ovisshet och fruktansvärda känslor när mensen kommer varje månad. Det är hopp som finns där ibland, men som sen dör lika snabbt. Det känns som att alla andra bara behöver titta på varandra och så är de gravida. När jag går på vänners baby shower så hör de gnälla på sina barn och hur jobbigt de har det. Då vill jag ställa mig upp och skrika hur jävligt lyckligt lottade de faktiskt är. När en av mina närmaste vänner berättade att hon var gravid och dessutom lade till och vi försökte inte ens, då raserade allt inom mig. våra föräldrar eller syskon frågar till all lycka och aldrig om saken, men jag känner en sorg över att kanske aldrig kunna ge dem det efterlängtade barnbarnet eller syskonbarnet. Jag har inte berättat för mina närmaste vänner som har barn vad jag och min man går igenom. Det är för smärtsamt. Så jag får kanske skylla mig själv när jag otaliga timmar sitter och lyssnar på deras berättelser om graviditeter och barn. Signaturen kommer aldrig att få kalla mig mamma 32.
Oj, elände, elände. Hatten av för dig som verkligen pallar att utsätta dig för sådana situationer. Jag vet inte om jag skulle klara av att göra det. Och att du ändå håller god min och går på baby showers och lyssnar på graviditetskrämpor och hur barnen, vad barnen har för krämpor och folk som gnäller på sina barn och så här. Det är ju mänskligt att man blir trött på sina barn emellan och gnäller på dem. Det tycker jag att man måste få göra. Oberoende vem man har runt sig. Men man kan ju kanske lite välja sina ögonblick. Jag förstår inte egentligen varför du utsätter dig för det. Jag tror att du skulle komma lindrigare undan om du skulle säga som det är. Åtminstone att dina närmaste. För de finns ju säkert ändå där för att liksom vara på din sida och göra livet lättare för dig. Snarare än tvärtom. För jag tänker också att de här kompisarna kommer ju vara längre fram att om det kommer fram sen. Fast att nu blev jag gravid men vi har kämpat i 10 år. Då skulle de vara så att men gud varför sa du ingenting? Och så känner man att shit där satt ju jag och vet du gick annan vet du det här. Och så här att vitsi om jag skulle ha vetat att det känns som om jag skulle ha liksom plågat dig utan att jag vet om att jag har gjort det.
Jag tänker precis samma banor som du Hanna. Jag tycker att dina kompisar förtjänar chansen att få bemöta dig på rätt sätt för att om de inte vet om det här, då lägger de ju inga spärrar på sig heller. De kanske tänker, ja men hon är ju bara 32, det kanske inte alls är ett issue för henne ännu det här. De kanske inte har en aning om hur mycket du funderar och hur illa du mår på grund av det här. Så de breder bara på och tänker att de kan ventilera med dig och har inte en aning om att de gör dig illa. Och om det är bra kompisar som du tycker om och som tycker om dig, då ska du ge dem chansen att bemöta dig på rätt sätt. Du säger här att det är för smärtsamt att berätta det, men nu skrev du ner det här jättefint till oss. Du formulerar precis och berörande och vackert hur du tänker om det här. Skriv ner en version av det här och skicka till dina kompisar också. Om det är jobbigt att sätta sig ner och förklara, men förklara att du måste sätta lite gränser. När du inte kommer på baby showers är det inte för att du inte skulle tycka om deras barn utan för att det är för jobbigt. Det här kommer de helt säkert att förstå. Men erkänn hur det är, berätta hur det är och släpp in dem i den här processen så att de kan hjälpa dig. Mm. Så tänker jag.
Det kan ju också hända att dina kompisar då kan kanske också vara en ventil för dig. Om du säger att det är jättesmärtsamt och du inte vill prata om det så kan du säga att jag har faktiskt inte lust att prata om det här jättemycket. Men kan vi göra någonting där vi gör något helt annat?
Men åtminstone så de vet vad situationen är och kan respektera dig.
Och det där tycker jag också att det är bra för att om de vet vad det är så då blir de inte heller sura just för att du inte kommer på baby shower och kanske har sagt att jag har ont i huvudet, jag kommer inte.
Ja,
de är så här.
Hon är en sån här karriärkvinna att vår tråkiga mammavardag duger inte för henne. Jag menar, det kan bli onödiga missförstånd så att inte behöver du nu tuta ut det åt hela världen hur landet ligger. Men kanske för de här dina närmaste vänner som räknar med dig och som öppnar upp sina känslor och tankar för dig. Att de åtminstone skulle få veta hur det är så att ni kan mötas någonstans där.
Mm.
Och här har vi faktiskt fått ett brev till då gällande det här med öppenhet. Och här har vi ett par som har gjort precis tvärtom.
Skriver att vi kämpar i flera år med ofrivillig barnlöshet. Först i tystnad men efter flera olämpliga kommentarer och frågor så börjar vi faktiskt svara ärligt. Vi försöker bli gravida, men det verkar vara svårare för oss. Eller, vi är mitt i en fertilitetsutredning just nu. Människorna reagerade först chockerat och överraskat. Men sen märkte vi att de som faktiskt var intresserade började fråga med omtanke snarare än för att skvallra. De som ville ha saftigt skvaller slutade ställa frågor för det var för obekvämt för dem. Också gamla släktingar på släktkalas som man ser en gång per år börjar ställa andra frågor istället. Så efter att vi börjar svara ärligt så har vi haft många fina samtal med olika människor och par. Alla känner någon som är i den här situationen. Jag kan förstå att det känns jobbigt och intimt att prata om sina spermier och ägglossning och sex. Men för mig var det en lättnad att få prata öppet och inte lida i ensamhet. Skriver BF i februari.
Jaha.
Jaha.
Lovande.
Lovande.
Ja.
Februari är det ju nu.
Ja.
Vad kul. Vi skickar en liten försiktig gratulation.
Absolut, absolut, det gör vi. Och jag tycker det här är... Det här gick ju på bästa möjliga sätt, det här att ni tog det. Det är ju liksom alltid en risktagning att säga som det är. Ofta är ju sanningen det som är värt att framföra, men det är skrämmande, jag vet det. Och här till och med såna här plumpa äldre släktingar fattar ju galoppen när ni förklarar det här. Att vi försöker nog, men det går inte så bra och det här är jobbigt för oss. Att det inte liksom då var läge att vara såhär, åh, tick-tack, biologiska
grapesaft.
Ja,
har du druckit det?
Ja, att man kanske då förstår att, åh, jag har det på det sättet. Okej, men då ska jag ju inte fråga såna här saker, det var ju jättedumt, men nu vet jag det. Och sen kanske man till och med kunde ha en riktigt bra diskussion om saker. För jag tänker ju också att ofrivilligt barnlösa, det är ju kanske inte så där att de inte vill prata om saken alls, utan i ett bra, tryggt format med människor som vill en väl, så kan man säkert ställa frågor om man vill veta mer. Att, nej, men hur länge har ni hållit på och hur känns det och kan man hjälpa på något sätt? Jag menar, det, att öppna upp för det där, inte vara rädd för att ta en jobbig diskussion heller.
Mm.
Men att i det här fallet så varar ju faktiskt ärligheten långt.
Mm.
Och som du sa, Hanna, det är ju ingenting att skämmas för. Ja. Det ska inte finnas någon skam i det här eller något misslyckande i det här. Ibland blir det på det här sättet. Det är inte någonting man kan rå för.
Nej, precis. Vi ska gå vidare här med följande brev som handlar om det här med hur ofrivillig barnlöshet påverkar en själv. Det är signaturen ofrivilligt barnlöst 32 som skriver att jag märker att jag har blivit allt mer bitter och nonchalant då det gäller andras barn. Jag älskar barn, men jag bygger en slags mur omkring mig som skydd. Jag gläds genuint när folk runt om mig blir gravida, men visst skär det i hjärta när samma familj får barn efter barn medan jag själv fortsätter att leva på hoppet en månad åt gången. Barn är dessutom ofta det främsta samtalsämnet bland vänner och på jobbet, vare sig barnen är 1 år eller 35 år. Och på min kvinnodominerade arbetsplats så spekuleras det också friskt om kvinnors kroppar. Nu är det 2026 och det är hög tid för medelålders kvinnor, för ja, det är oftast just ni som gör det här, att sluta spekulera och skvallra om andra kvinnors kroppar och eventuella graviditeter. Tids nog berättar nog den eventuellt gravida om hon så vill. Skriva ofrivilligt barnlös 32.
Och hör sen. Mm. Jag själv som medelålders kvinna, jag säger absolut så här är det ju.
Ja.
Ganska äckligt att sitta vid ett kaffebord och vara så där. Men det börjar nog vara ganska lite så här. Blev det mycket ätet i jul eller är det smått på gång?
Mm.
Nej, sluta med sånt.
Ja,
genast.
Onödigt att fundera på sånt. Jag såg också någon som sa just det här med att då folk talar om dig på din begravning så pratar de nog inte om att ja, men den där ena hösten, då kom hon i en 38 faktiskt. Utan de kanske mer kommer ihåg att hej, men hon hade ju ett härligt skratt eller vet du, fick en att må bra eller var så alltid så omtänksam.
Hon dansade en sommar och hon tumbade en höst och då gick den där 38 på, men sen slutade hon. Och, ja.
Ja, det var nog hemskt sen efter det. Att ingen kommer att säga det där.
Nej. Och själv sätter man så mycket fokus vid det där. Helt i onödan.
Mm.
Ja, men verkligen, jag hoppas att det här avsnittet ska ha gett er i den här situationen lite kamratstöd och pepp. Jag hoppas att ni har fått förståelse av era medsystrar och medbrödrar i samma situation. Men så hoppas jag nog också att sådana som jag, som inte drabbade av just detta, får sig en tankeställare. Kanske nu en gång för alla sluta kommentera folks kroppar och sluta vara så förbaskat nyfiken på andras familjebildning.
Mm.
Det angår inte oss, som den här brevskrivaren konstaterar. Sen när det finns nyheter att förmedla, då kommer man nog säkert att få höra dem.
Mm. Vi sa ju där i början att vår brevskrivare hade kommit med en liten uppdatering då hon hörde att vi skulle ta upp det här ämnet med ofrivillig barnlöshet. Och vi tänkte att vi avslutar med uppdateringen från vår brevskrivare. Ser fram emot vaknätter och magsjukor 30+.
Det här brevet kom alltså igår tror jag. Hej, det var jag som skrev till er här för några månader sedan och det jag nu vill berätta är att jag sitter här med hett efterlängtad foglossning, hemorrojder och ett litet mirakel som sparkar på min urinblåsa. Det är helt otroligt att det kan gå så. Tänk att också vi får uppleva det här efter alla år av längtan, fertilitetsbehandlingar och besvikelser. En hel del sår från resan hit behöver ännu läkas. Det kommer att ta lång tid och förstås ska vi ännu klara oss så långt att vi faktiskt får hålla vårt barn i famnen. Men det vi tar med oss är att vi inte kommer att bli de där föräldrarna som gör livet ännu jobbigare för ofrivilligt barnlösa. Det kommer alltid att vara okej att tacka nej till barnkalas hos oss eller ta en paus från att utsättas för vår babybubbla, men också att delta i barndiskussioner och barnskötsel även om man inte har egna barn. Jag ska aldrig nedvärdera en barnfri eller barnlös persons trötthet bara för att den inte har väckts av ett barn eller avfärda någon med frasen: det där förstår du sen när du har egna barn. Det här kommer jag ta med mig från min egen upplevelse. Klokt sagt och gratulerar får vi ju säga. Jag tänker att det här ändå kan vara en... Vi vill inte riskera att vi går och trycker det här i ansiktet på er som ännu är ofrivilligt barnlösa. Att här var du ännu en som blev gravid. Jag tror att vi alla kan unna den här brevskrivaren, den här babylyckan. För här har vi ett par som fick kämpa och vänta länge, länge, länge. Mm. Och det var ju jätteroligt att du skrev på nytt till oss och berätta. Kom med en liten lägesrapport.
Ja, och det får ni andra göra också vartefter. Ja. Oberoende hur det går så finns ju relationsporten Lorena och Frans här för dig som en liten sån här ventil.
Mm. Så kära vänner, var snälla med varandra och var snälla med er själva. Det är väldigt, väldigt viktigt i såna här situationer. Och nej, man behöver inte gå på baby shower om man inte vill. Man får faktiskt stanna hemma. Det är kanske till och med att rekommendera.
Ja, man måste ta hand om sig själv och sätta upp sunda gränser kring sitt eget mående och sin egen ork.
Tusen tack alla ni som skrev. Det här var igen mycket tankeväckande och jag lärde mig lite ett och annat. Och jag ska försöka tänka efter lite mera framledes när jag bemöter medmänniskor. Vare sig de har putmage eller inte.